Det är tisdagen den 2 september. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Så blev den äntligen klar, den svenska kulturkanonen, som utretts så länge och framförallt diskuterats så mycket, mycket längre. Äntligen stod utredarna där på presskonferensen. 2023 tillsatte ju regeringen en kommitté med uppgift att ta fram en svensk kulturkanon. Och idag kunde då utredningen överlämna sitt betänkande, En kulturkanon för Sverige, till kulturminister Parisa Liljestrand. Totalt 100 verk har valts ut av fristående och sakkunniga expertgrupper. Om detta berättade utredare Lars Trägård idag, och företrädarna för expertgrupperna var också med i form av Karin Sidén och Daniel Waldenström. Och allt detta skedde på en presskonferens tidigare idag. Men vad ska man nu tycka om det här? Blev det en bra kulturkanon? Ska vi alls ha en kulturkanon? Vad ska man tänka om kritiken att initiativet är meningslöst, totalitärt, fascistiskt, exkluderande eller bara fånigt? Och nu när vi äntligen ändå har en kulturkanon, vad ska vi egentligen göra med den? Det tänkte jag vi skulle prata om idag, och då är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Viktor Malm, kulturchef på Expressen. Varmt välkommen hit, Viktor.
Tack, Andreas.
Och Josefin De Gregorio, författare, litteraturvetare och litteraturredaktör på Svenska Dagbladet. Varmt välkommen du också, Josefin.
Tack så mycket.
Jaha, Josefin, klockan 11 i förmiddags var det alltså äntligen dags. Vad var din första tanke när Daniel Waldenström lite av misstag slängde upp den där bilden där alla verk stod tryckta i mycket liten stil och vi fick första blick på kulturkanon?
Min första tanke var stress, för att jag försökte luta mig fram mot tvn och se vad det stod och ta screenshots och så vidare och försöka läsa någonting. Jag såg giftas och bara, ja, det var vi ju väntat. Mm. Så det var mest så här, det kändes lite ovärdigt att den bara råkade lanseras på detta otroligt trista PowerPoint-sätt. Mm. Så det var väl min spontana första tanke, jag hann inte se så jättemycket.
Viktor, hann du printscreena?
Det gjorde jag, men jag var inte det minsta förvånad över att det presenterades på detta ganska lågbrynta sätt. Man hade ju valt Uppsala som stad för presskonferensen, och det är ju inte bildningen svenska högborg direkt.
Mm, nu är det den dansaren som pratar. Okej. Men om vi ska vara lite allvarliga. Det skedde på lite PowerPoint mellanchefsmässigt sätt, sådär, eller?
Det är så man gör nu mer, och det förvånar väl egentligen inte så mycket. Jag tyckte det fanns... Det fina med den ur ett rent estetiskt perspektiv var ju att Lars Trägård tog så himla lång tid på sig att komma till saken när han började prata om den här kulturkanon. Man märkte verkligen att han sög märgen och den offentlighet som har skänkt honom en inte så liten dos uppmärksamhet de sista 2 åren kanske.
Mm. Jag känner mig lite som när man ibland sitter på bio och trailersarna bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, och man känner sig att starta filmen någon gång. Josefin, vad tänkte du om det här ganska långa förspelet?
Jo, nej, men nej. Det var ju också så Parisa Liljestrands väldigt långa, aggressiva eller ibland rent ut aggressiva bredsidor mot den kulturella offentligheten var ju också intressant att notera. Det kändes som en kanon som handlade om ganska mycket annat än kanon. Faktiskt, det var någon sorts udda skådespel som pågick där. Mm. Jag var road, men jag kände väl att själva verken kanske hamnade lite i skymundan. Mm.
Vi ska prata om allt det där som finns runt kanonen och diskussionen, men jag tänkte att vi ska ändå gå på det här godiset det vi har längtat efter så länge. Viktor, om vi tar då de 100 verken, var det någonting du direkt kände så här att, ja men gud vad kul att det där var med och det där var bra, och liksom du som överraskade positivt?
Ja, att de faktiskt tog med Lasse Lucy då, skulle jag säga, vore jag tokot, som är min absoluta favoritvisa på svenska. Det är en helt underbar existentiell, melankolisk liten berättelse om döden som, om man vill höra den i en briljant version, kan man söka upp Martin Bagge som sjunger och spelar den på YouTube. Det är ganska lätt att hitta. Det är en bortglömd gammal visa som förtjänar att leva. Jag trodde inte den skulle komma med. Jag trodde man skulle vara mycket mer konventionell. Mm.
Josefin, någonting som stack ut direkt för dig som du kände att det där var kul att det kom med?
Det var roligt med Å store Gud från psalmboken. Den har jag sjungit mycket i England på engelska, How Great Thou Art. För den är ju svensk, men den har liksom fått ett utländskt genomslag. Det var roligt med en psalm. Jag tycker också att det var kul med konventikelplakatets upphävande.
Just det.
Jag var lite nöjd där. Sen som kommande som en pilotfamilj så log jag väl lite åt Viggen. Jag vet inte om jag hade kanoniserat den, men det var ju ändå lite kul att den var med.
Okej. Okay. Just för om jag tar i andra änden då, någonting du reagerade negativt, tänkte på, vad i hela friden gör det där i vår kanon?
Sambeskattningens avskaffande, som jag väl egentligen inte, jag tycker dels är jag emot den, men också att vad gör den där? Och sen så är jag inte jätte, alltså jag läste Katitzi-böckerna som barn, jag vet inte riktigt om de förtjänar en plats där, men jag ska vara helt ärlig.
Kan det vara så att man tar hänsyn till att vi har minoritetsspråk i Sverige och att det liksom blir tindrare?
Jag tror att det var just det som kändes, att det här var en det var inte så att man tyckte att de här böckerna var fantastiska, utan det var oh shit, vi måste ha med någonting.
Okej. Okay. Viktor, var det något som stack i ögonen på dig att du tänkte att du morrade över?
Nej, egentligen inte. Alltså, det är objektivt fel, till exempel, att välja Giftas framför Röda rummet. Det är inte Strindbergs bästa bok.
Det är
kanske Strindbergs mest politiskt eller samhälleligt relevanta bok, men det är ju faktiskt någonting helt annat.
Mm.
Där tyckte jag faktiskt att de knasade till det lite. Men överlag tycker jag, hela grejen med sådana här listor är att man väljer 10 grejer från respektive kategori. Naturligtvis kommer den som letar efter fel i de här valen att hitta fel, eftersom det uppenbarligen är fel. Det går inte att vara så perfekt. Och det där är lite tråkigt, för att på det stora hela är det här ett schyssta val. Så att jag blir inte så irriterad över det.
Nej, men för det tror jag ganska många tänker på. För som du säger, det är väldigt lätt att tänka så här, ja men 1634 års regeringsform kom med, inte 1809 års. Göta kanal kom med, inte de svenska stambanorna. Man kan säga, varför inte Geijer och Tegnér med, och varför inte Hjalmar Söder? Alltså, det är lätt att hitta på sånt. Skapar inte det lite känsla av att om det så här finns 50 andra verk som hade kunnat vara utbytta och ingen skulle ha, att det är lite plockepinne det här ändå? Eller, ja, just
det. Det är ju plockepinne, och de tryckte ju mycket på det här med att det skulle vara representativa verk som skulle hålla en hel genre eller en hel, alltså jazzen eller sådär. Men det är ju plockepinn, och det är lite vilt, lite spretigt, väldigt mycket Lars Trädgård. Ja. Precis som Viktor så har jag väl egentligen inga så här, det här är väl roliga saker på listan, absolut. Men det hade lika gärna kunnat vara andra roliga saker.
Ja, men exakt, Viktor. Är det ett problem att det ändå fanns liksom så mycket att välja på? Det tog bara 100 den här gången, men hade kunnat ta 100 andra, och vi hade suttit och var ganska nöjda.
Det beror på vad man menar med ett problem. Det är så här, det är korrekt. Alltså, listor är godtyckliga, i synnerhet om de är så korta som 10 verk.
Ja.
Men det som är ett problem den här gången tror jag faktiskt är att så många reagerar lite som jag och Josefin, det vill säga med en axelryckning. Det har varit lite arga reaktioner på kultursyn, och Björn Wiman skrev väldigt kritiskt, och Karin Pettersson lika så.
Men jag oväntat.
Nej, det var inte så oväntat. Men det är ändå något tillkämpat i den här kritiken, för att den är inte så specifik.
Nej, men det där tänker jag, för om vi ska prata lite i reaktionerna. Det har ju funnits två typer av kritiker. Dels att det som är antydda att det är exkluderande, totalitärt, fascistiskt, eländigt. Sen att det är meningslöst och fånigt. Så att de där två är ju lite uteslutande, tycker jag. Att fascistiskt kulturellt maktövertagande som samtidigt inte betyder någonting, för mig går inte det riktigt ihop. Eller vad tänker ni med det?
Det gör det ju inte. Men jag vet inte om det är samma personer som är ett uttryck för de åsikterna. Jag är väl en av dem som har förfäktat lite att det här nog är meningslöst om man inte backar upp det med ganska stora institutionella reformer. Fascistiskt tycker jag dock inte att det är.
Jag gjorde så vitt i höger brukar göra. Jag klumpade ihop all vänsterkritik till en stor boll och sen så angrep jag den.
Men det är väl lite så här, litteraturvetarna är mer så här, ja, det här är lite meningslöst, och de som har mer politiska ingångar tycker att det är fascism. Jag tycker inte heller att det är fascism eller totalitärt, speciellt inte som jag verkligen tror att det här kommer glömmas bort ganska snabbt.
Mm.
Jag tror att sossarna kommer, om de får makten nästa gång, kommer vara helt ointresserade av den. Jag förstår tanken bakom, jag kan förstå både tanken på att det ska vara inkluderande och att det ses som ett slags uttryck av sverigedemokratisk politik eller ett sätt att definiera svenskhet. Men jag tror egentligen är jag inte så brydd, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror inte att det är en jättestor händelse det här. Vi har roligt åt det på kulturredaktionerna.
Det räcker till att fylla en podd, kan jag berätta. Men Josefin, du skrev bara häromdagen att du ändå tidigare hade ändå förfaktat den här idén med viss seriösitet, lät det som. Men att du hade på vägen tröttnat på något sätt. Vad är det som fick dig att ändra dig?
Jag tror att jag blev äldre och mer desillusionerad, och att jag också kom lite längre bort ifrån de engelska universiteten där jag brukade vara, och där jag hade någon väldigt så här hög kultursyn. Jag vet inte om det riktigt funkar i Sverige. Det är mycket som inte går att översätta på samma sätt i den kultursynen.
Mm.
Och sen var det väl lite så här att mycket av min skepsis kommer ifrån när jag har faktiskt sett arbetet med hur en kanon tas fram och hur den här kanonen togs fram. Att det blev liksom lite flåshurtigt, eller det var någonting över det som fick mig att tappa tron på det, och att det också är så oklart vad det ska bli.
Mm. Man kan säga att det svenska utredningsväsendet kom ju inte med i kanonen, det hade kunnat bli, men man kan också säga att det svenska utredningsväsendet kanske dödade kanonidén lite. Victor, du var ju med i podden, var det ett år sedan, halvår sedan?
Något sånt, ett år sedan.
Ja, vi pratade kanon då med en kritiker och en tillskyndare. Jag minns, uttryckte du någon uppfattning om kanon, du eller vad då? Minns inte det faktiskt.
Jag var nog lika förnuftig som jag brukar vara. Ja. Jag var säkert ganska agnostisk. Jag är fortsatt ganska agnostisk. Men jag menar så här att om man lyckas göra någonting med den här listan som är bra, som är fin, så att människor i Sverige läser dessa böcker, sjunger dessa sånger, ser dessa filmer, på djupet förstår denna ekonomiska utveckling av dessa institutioner. De har ju lyckats med något ofantligt. Mm. För att ganska mycket av det de innehåller och rymmer och beskriver, det är saker inte jag kan. Och jag anses väl ändå inte vara helt jävla dum i huvudet av de som finns runt om mig. Det skulle vara genuint bildande om vi gemensamt lärde oss saker om detta. Mm. Det låter dock som någonting som är väldigt svårt att åstadkomma, och mitt problem med kanon, och det är väl här jag inte blir så agnostisk, är att man har lagt 2 år ungefär på att ta fram de här listorna som är bra. Men jag tror att om du, Andreas, och du, Josefin, och jag åkte till Tidö slott och krökade den här, så hade vi kunnat ta fram en ganska bra lista på 100 grejer som
vi skulle berätta med. Kröka en kväll.
Nej, men kröka en helg då.
Ja, en helg. Ja, okay.
Däremot att ta fram strukturer, politiska idéer för man införlivar det här i samhällskapen, det är svårare. Det är kanske det man skulle lagt 2 år på.
Mm. Josefin, vill du kommentera på det?
Nej, jag håller med. Det är ju strukturen för, jag tycker det finns mycket i Leonidas Aretakis pratade om det här i SVT i morse, att det är ju svårt att montera ner kulturen och samtidigt förvänta sig att den ska spridas och distribueras. Hoten är mycket mer materiella än ideologiska egentligen. Okay. Och då det är svårt att se vart det här ska ta vägen, och det är lovvärt med en stiftelse och det är liksom fina grejer, men hur får vi unga att läsa och hur ser vi till att folkbildningen pågår, och det är tråkigare saker, det är inte lika sexigt som en lista, det är jättekul med listor, men det är ju just bara en lista.
Mm. Jag ska återknyta lite till hur vi egentligen föreställer sig att en kanon kan göra, och då ska jag citera dig, Josefin. Du skriver att vi är inbegripna i en pågående omförhandling om kärnvärden, om invandring, homogenitet, alliansfrihet, klimat, välfärd och religiositet. Jag tror att drömmen om en kulturkanon delvis är drömmen om en stabil ordning där de där frågorna får sina slutgiltiga svar. Och det är väl en god poäng, alltså man tycker det är läget förvirrat nu liksom, och så vill man, men det är väl ändå att begära väldigt, väldigt mycket av en kulturkanon, alltså då är man väl ute på väldigt orealistiska vägar från början, tänker jag.
Ja, absolut, men jag tror ändå att det ligger och lurar där i bakgrunden. Det finns ju en, alltså, så i min kristna tradition så är ju kanon otroligt viktig, för den bestämmer liksom vad vi tror på och inte vad som kom in i Bibeln. Det är avgörande, det finns något sorts arv i kanontanken som är just så där stabiliserande och liksom tungt.
Men jag tänker, Victor sa lite där, även om vi inte når hela vägen, kan det inte vara lite hjälp på vägen, en stötta ett tag, kanske några alltså, år framåt?
Det kan säkert vara, det är väl jättefint om det blir så. Jag har bara så svårt att se att det ska hända. Jag tänker på de här läslistorna man tog fram förra året som var väldigt ambitiösa och rätt fina och liksom genomarbetade. Då så ämneslärarna verkar ju helt ointresserade av dem. Det är som att man måste, då hamnar man i det här att det måste bli tvingande för att något ska hända, och det är ju ingen som vill ha det heller. Så
jag har nog inget emot det här tvingande egentligen. Alltså jag var inte agnostisk, tror jag, förra hösten när vi pratade om detta i den här podden. För att jag tycker att en läroplan i sig svenska som artikulerar ett kunskapsinnehåll snarare än ett par färdigheter som en genomgången kurs ska se till att alla elever har fått sig till godo. Mm. Det är en väldigt bra idé. Och det man ska artikulera då är till exempel att alla studenter kanske bör ha läst och förstått sig på och kunna säga vissa grejer om Strindberg, Lagerlöf, Lucidor, Tegnér, Heidenstam. Det är ju att knäppa in kanon i läroplanen och dessutom gör den tvingande. Det tycker inte jag är en så dålig idé. Jag tycker det är en rätt bra idé. Det är vad vi gör på universitetet sen. Liksom.
Mm. Okej, okay. Josefin?
Du behöver framförallt kasta ut Jonas Gardell ur läroplanen. Jag är så trött på en komikers uppväxt som man var tvungen att läsa.
Utmärkt bok dock.
Jag tar gärna lite Heidenstam istället.
Ja, jag läser gärna en komikers uppväxt i sig. Men båda, Heidenstam med.
Barnen, dagens ungdom pratar slarvigt så de läser inte Heidenstam. Det är Dr. Kosmos. Jag tänkte en sak kulturministern sa idag är att debatten var en del av konstverket. Hon skojade lite om det, men kan det vara så ändå att den här kanondebatten och allt vi har haft dels åren bakom oss och kanske tiden framför oss ändå är, med ministers ord, en katalysator för någonting annan utveckling där vi kanske lär oss någonting om oss själva ändå, Viktor? Eller är det en för flummig tanke?
Jag vet inte. Kanske, vem vet, men... Jag tror faktiskt att vi rör oss åt rakt motsatt håll. Vägarna, eller de delar av det offentliga som en bred allmänhet har gemensamt idag, de krymper hela tiden. Vi har allt mindre gemensamt med varandra. En kanon har i dagsläget ingen väg ut i offentligheten som är så pass delad att man skulle kunna säga att den når folksjälen.
Ja, skolan skulle det vara i så fall.
Det är möjligen skolan. Det är möjligen skolan.
SVD kämpar ju, vi är ju faktiskt på TikTok med den här kulturkanonen också, så att vi försöker.
Ja. Okej, okay, så du är ganska ändå pessimistisk om möjligheterna till att överhuvudtaget åstadkomma en sån här samling som kanonen skulle...
Ja, det är jag nog. Men skolan är ju en väg, men man har ju fortfarande tappat min och Josefins generation, säkerligen din generation också, som saknar denna bildning. Jag menar, ja, det finns något hopplöst i detta.
Mm. Josefin, är du lika lågmäld i dina förväntningar på vad det här kan åstadkomma?
Ja, jag tror inte att det händer så mycket. Jag är ju egentligen positiv till att man gör listor. Mm. Det ska vi prata om sen, har jag förstått. Men jag tycker om listor. Så att, alltså, om man vill göra en lista, det är bara att det här verkar ha tagit väldigt lång tid. Det kostar väldigt mycket pengar.
Ja, vi kan ta det direkt, för att det är lite skämtsam fråga, men jag tillhör ju dess listgenerationen, för på 90-talet gjorde vi listor över tamfan allting, och det berodde ju mycket på att vi stod inför ett sekelslut. Men man gjorde listor över bästa plattorna och sina bästa jobb och bästa tjejerna och allt sånt där liksom. Nu ser jag att ni har gjort en lista på Expressen här då, de 25 första åren, det har redan gått ett kvartssekel av det nya seklet, och ni gjorde en lista av de bästa böckerna. Jag tyckte det var jätteroligt, jag kände mig ung på nytt. är vi tillbaka, på väg tillbaka mot listorna?
Jag hoppas det, men det hade varit kul, för att det är ändå ett sätt att göra en ordnande fiktion över tiden. Som hjälper oss att orientera oss i tiden, som rangordna, vilket inte alltid är så lätt att säga att någonting är bättre än något annat, någonting är viktigare än något annat, men utanför den högt specialiserade läsarkåren som vi kallar kritiker eller litteraturvetare, så efterfrågas det här, att man faktiskt får reda på vad som är värt att läsa framför vad som annars är värt att läsa, för man har inte hur mycket tid som helst. Så att jag tror att listornas tid är nu egentligen, inte 90-talet.
Ja, det är för sig sant. Jag såg att DN Kultur hade då de 35 serierna du ska se i höst, var det, eller se fram emot. Och jag räknade ut att
då gör man lite extremism av det, vill jag bara understryka. Ja. Vem fan hinner se 35 serier?
Jag räknade ut att det här innebar 3 timmar serietittande per kväll. Liksom. Så det var en ganska tung uppgift. Josefin, är du en listvän?
Ja, det är jag. När jag var på Twitter så brukade jag göra in- och utelistor varje dag, som jag snodde ifrån min barndomsveckor i Wien. Liksom, mm-hmm. Där man hade inne, ut och bubblade. Jag tycker att listor är fantastiska. Och som Viktor säger, det är ett pedagogiskt verktyg. Och vet jag något som läsare uppskattar väldigt mycket. Människan är ett listdjur.
Men du har väl också en personlig lista över Lars Jakobssons bästa böcker?
Det är klart jag har. Jag har mycket sådana där. Så att det, och jag var väldigt nöjd i Expressens lista att se I den röda damens slott.
Som ja, det var glädjande.
En av dem. Absolut bästa.
Jag lovar att jag inte kuppade in den med några fula metoder. Den dök upp där av egen kraft.
Det är klart att man gjorde.
En fråga, eller ett argument som har förekommit i debatten, och det rör integrationen, och det kan jag tycka är ett ganska sympatiskt argument. Det är det här med att en kanon är transparent. Man säger, man ger alla en nyckel som man kan hänga runt halsen och säga, läs det här så är du med i gänget. Du behöver inte gå på den här krogen, du behöver inte känna de här människorna, du behöver inte ha dina föräldrar. Nu sitter Viktor och nickar. Är det ett argument som ändå... Jag tycker det är ett trevligt argument, men är det sant? Så att
säga? Ja, jag tycker att det är ett sympatiskt argument. Jag tycker
faktiskt... sympatiskt är det, men funkar det?
Kanske, om man också ser till att de här verken är tillgängliga. Alltså så att de inte är makulerade eller gömda i något biblioteksmagasin eller kostar jättemycket pengar att ta del av, utan att de finns där. Säg att böckerna finns i billighetsupplagor som Akademibokhandeln har. Och du kan gå dit och köpa
klassuppsättningar
dem.
Helst i skolan.
Ja, jättegärna.
Alltså jag har 2 goda vänner som läser på SFI. Och där tror jag kanske att kanon faktiskt skulle kunna vara god på riktigt. För de får ju olika typer av introduktioner till svensk kultur. Och jag tror lärarna där skulle tycka om att ha en sån här lista att jobba ifrån. Det är väl en plats. Sen är mycket av litteraturen så att man måste ha läst ganska mycket SFI för att kunna tillgodogöra sig den. Men bara listan där tror jag kan. Jag vet att mina vänner skulle uppskatta den här. För ja, men, att, man behöver de vill
inte
lära sig.
Ja, man behöver inte vara nyanländ. Det kan ju bara vara så att man vill känna sig som en del i liksom en högre kulturkrets. Eller liksom vara med och fatta vad sådana som ni utbildade människor pratar om. Liksom. Och då kan man läsa.
Ja,
och
men det där tror jag är lurigare för att det finns så många andra koder. Och det är svårt att komma in i olika sammanhang. Det räcker inte med att säga Strindberg. Liksom. Det finns många subtila mekanismer för exkludering.
Ni är smartare än så. Det räcker inte med att bara läsa.
Nej, men det är liksom. Men jag tror i som integration så tror jag faktiskt att det kan göra det.
Nej, men hade jag flyttat till Grekland, säg, ett land jag vet mycket lite om efter Homeros, hade jag jättegärna velat ha en lista på men vilka filmer har alla i det här landet sett och vilka böcker läser de? Och, det hade ju, även om jag kanske inte hade kastat mig över det och tagit del i det och trott att jag automatiskt blev grek för att jag tagit del av det. Så hade det hade varit bra information som jag hade tagit del av, för jag ska bo i det här landet. Så,
ja. Ja, man kan hänga med lite mer. Man har några referenspunkter. Det är hjälpsamt.
Jag kollade in den nederländska kanonen. Den tyckte jag var intressant, för att den kände jag så här, skulle jag flytta till Nederländerna, då skulle jag nog gärna utgå lite från den, för det var allting där från lintillverkning i Flandern på 1400-talet till Anne Frank och allt. Jag tyckte det var ganska bra. Har du sett den, Victor? Har du kollat in den?
Ja, men jag har sett den, och den. Visst togs den fram för att råda bot på det faktum att nederländska ungar hade för dålig koll på nederländsk historia.
Det vi menar, jag vet.
Affär med det. Ja. Och det är verkligen vad den gör. Den är en ganska ambitiös genomgång av den nederländska historien. Men den har ju då också befriat sig från hela det här kulturprefixet som jag ärligt talat tror att Lars Trädgård också hade velat bli av med om man fick välja departement helt fritt.
Ja, definitivt.
Och kan därmed vara liksom en kanon över Nederländerna istället. Ett slags kunskapskanon.
Det var mycket så, ja.
Och det är ganska effektfullt. Jag har dock också hört att den inte har spelat så stor roll i det nederländska samhället.
Nej. Josefin, har du en uppfattning om vad holländarna har gjort med sin kanon?
Nej, det kan jag tyvärr inte påstå att jag har. Jag vet att det inte har gått så jättebra för den danska.
En fråga, ni är ju båda litteraturvetare, disputerade sådana. Finns det någon forskning på vad kanon gör och inte gör? Har ni koll på det, Josefin?
Ja, det finns väl en hel del. Jag är ju bättre insatt i den engelska forskningen egentligen, så jag får hänvisa till Victor, för om någon har tittat mycket på svensk i svensk komplex, men kanon är ju det är ju något som vi hade faktiskt en understreckare här om dagen av Claes Wallin, så det som jag rekommenderar alla lyssnare, för att han gick väldigt mycket han gick igenom olika tankar kring kanon ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv.
Mm. Victor, har du koll på hur man har akademin har tittat på det här på något sätt?
I Sverige har man ju inte tittat på hur kanon används eller instrumentaliseras i samhället på något sätt, för det har man väl inte, så vitt jag vet, riktigt gjort i modern tid. Däremot är det ganska mycket tal om kanon sådan den redan existerar. Alltså det finns ju en kanon. Mm. Och det är väl den jag och Josefin utbildade i, den svenska, den europeiska, den västerländska kanon. Och ibland faller författare ur den här kanon, och där finns det ganska spännande forskning. Mm-hmm. Alltså när man kan läsa om, vad var det som fick Werner von Heidenstam att falla ur den svenska kanon? Han är ju inte en sådant läst författare. Hans Alenus och Karolinerna, Folkungaträdet och sådär, det är inte böcker man läser längre. Och samma sak med viss realism från 30-talet, poeter som Sten Seland, så här konkurrensen mellan modernismen och realismen i Sverige. Det finns en briljant bok av Peter Luttersson som satt med i kanonutredningen, kanonkommittén, fram tills han dog tragiskt och tidigare år, som heter Svensk litterär modernism, en stridsstudie. Mm. Där han vill skriva om den kanoniserade modernismens historia på ett sätt jag inte alls håller med om, men som är inspirerande. Så att de här diskussionerna om vad som är den gällande officiella berättelsen om litteraturen, de pågår hela tiden i litteraturvetenskapen, är ganska kul. Mm. Men de är ju då, de är inte i sten skrivna.
Nej, men då är det den kanon som finns där ute ändå. Liksom.
Den här oformliga massa som liksom rör på sig hela tiden.
Ja, okej. Vi ska återgå till själva listan, prata lite om den. Det är bara några timmar sedan vi först såg den, men bara några nedslag att höra. Det blev ingen ABBA, vilket faktiskt nämndes explicit på pressträffen. Och det motiverades med att de gjorde sina bästa grejer efter 75 då. Men då ratar man ju Waterloo och Segni Brighton 75. Josefin, hur känns det?
Jag är ju inget så här stort ABBA-fan, men jag tycker att det var snålt. De kunde väl ha fått vara med, för Waterloo och Brighton kickade ju igång allting. Mm. Och det var väl lite ogint att dissa dem där, jag tycker. Men det var också konstigt att inte Hasse och Tage var med. Och, ja.
Men hade inte ABBA kunnat vara med liksom, som symbol för hela den svenska musikundret senare?
Jo, det
liksom?
Hade kunnat vara det nu när de inte fick stoppa in Max Martin. Liksom, så hade de inte kunnat sätta ABBA där ute efter de kriterier de satt upp om representation. Det håller jag med.
Ja. Vad säger du om ABBA, Viktor? Besviken?
Nej.
Nej.
Jag gillar ABBA, men fan, hellre Lasse Luse då.
Okej. Okay.
Han fick ju vara med.
Ja, precis.
Ja. De 10 prosaverken, ni är ju litteraturvetare. Var det någonting där ni tänkte? Vad tänker ni om dem, Viktor?
Nej, men det var väl lite förvånande att Katarina Taikon fick med en bok där och att Pippi Långstrump tog upp en plats, ja. Tyckte jag trots allt. Alltså.
Var inte det givet att Pippi Långstrump skulle vara med?
Alltså, jag läser...
De hade ju blivit kärad och fjädrad och paraderade längs Stockholms gator. Och de inte...
Jag har då en 2-årig dotter och läser Pippi Långstrump mycket regelbundet.
Mm.
Den som vill argumentera att det här är större litteratur än, säg, Dr. Glass eller Krilon-trilogin. Jag antar gärna den utmaningen, för att jag kommer vinna.
Mm. Okej, okay. Jag antar inte. Josefin, vad säger du om Pippi?
Nej, men nej.
Nej, inte Pippi. Nej, okej.
Okay. Jag gillar verkligen Pippi.
Jag är glad och tacksam att inte min värsta bok någonsin med de här Pelle Svanslös kommer. För mina barn är obegripligt förtjusta i Pelle Svanslös och jag avskyr Pelle Svanslös. Men Pippi, nej, så fasen. Jag undrar lite också över det typ. Alltså, jag tycker ju att det var lite konstiga titlar att man saknar... Jag hade kanske velat ha lite av Harry Martinsons prosa, eller jag hade velat ha något. Jag tyckte att det var...
Mm.
Men jag tycker väl kanske att man borde delat upp den i en barnlitterär och en vuxenlitterär segment. För att den svenska barnlitteraturen, där Pippi Långstrump naturligtvis är en helt central del och ska vara med, är ju speciell och väldigt stor. Alltså Gunilla Bergström, Tove Jansson, och långt senare med Sven Nordqvist och sådana här figurer. Maria Gripe, Astrid Lindgren.
Fast hade kanske Pelle Svanslös kommit med till Josefins förtvivlan.
Ja, han hade kanske behövt komma med. Men jag menar, den svenska barnlitteraturen är ändå storartad på många sätt. Så att det hade varit värt att diskutera i egen rätt, tycker jag.
Sjövall...
Ja, det var konstigt att de inte hade en sån kategori faktiskt.
Mm. Hörrni, Sjövall Valö kom med, är ni för eller emot?
Ja, men det var väl bra. Ja, jag har inga problem med.
Nej, jag har problem.
Berätta om dina problem, Josefin.
Jag bara tycker att du tar upp plats som någon annan hade förtjänat bättre. Okay. Det är liksom ingen diss av Sjövall Valö så, men jag förstår det återigen, det är representationskriteriet.
Det var Söderberg som fick torskade platsen där. Var det rätt Sjövall Valö, Victor?
Ärligt talat, ja, antagligen. Men vilken var det? Det var
vd-värdemannen
från Säffle. Jag kan inte skilja dem åt.
Det är stor skillnad, för i början så är de mysiga folkhemsdeckare. På slutet är de tämligen bedrövliga politiska pamfletter. Så att den här ligger
inte... Men de går liksom från 60-talet när de börjar komma. Eller,
ja, 65-75 kommer
de. Sen börjar det bli någon slags protestlitteratur i slutet.
Ja, det är ju VPK-propaganda rakt över på slutet.
Och det låter ju som en ganska rolig utveckling. Men,
det är jätteroligt.
Men de är ju ändå helt och hållet sinnebilden för den svenska deckaren som den centrala samhällsbilden.
Som för detta utlandssvensk så kan jag ju säga att svenska deckare och utvecklingen till en så här socialrealistisk genre är ju väldigt uppmärksammad utomlands och väldigt uppskattad. Så jag får väl erkänna att den kanske förtjänar sin plats.
Men sen hade jag hade aldrig ens med en pistol mot huvudet kunnat säga vilken Sjövall Valö ska vara med. Polis, potatisgris kanske.
Potatismos.
Ja. Oj, förlåt. Blir ni anmälda nu? Jag sa någonting man inte får säga.
Nej, det finns ingen polis här.
Det är du, Victor, som du anmäld.
En fråga här. För jag tänkte, jag skulle ha frågat om det tidigare, men det är det här med kulturbegreppet. För du nämnde Krilon-trilogin tidigare. Och jag hade faktiskt ett litet brandtal tidigare i podden för några månader sedan. Just utifrån Krilon-teorin när Johannes är i Norge under kriget. Och berättar hur fiskarna på den här platsen ägnas åt sitt gamla fiske enligt kulturhantverk och sådär. För jag har alltid varit en... slöjdhatar och skämtar att man borde ha slöjdförbud i skolan och så här, men det skäms jag för nu, för jag anser att de praktiska konsterna, hantverken och allt där är så förbannat viktiga, och det här har ju kommit med i kulturbegreppet nu. Så det var en lång förklaring via Lilo, men är det bra att han har breddat kulturbegreppet så mycket, Viktor?
Det beror på vad man vill uppnå. Jag hade nog föredragit faktiskt om man höll sig till konstarterna och försökte på något sätt integrera dem i den svenska läroplanen. När man nu försöker integrera så här Falu koppargruva i kulturkanon, så ställer det inför ett problem. att antingen är den här kulturkanonen en serie svar på TP-frågor som är något slags pseudo-allmänbildande frågesports idé om vad kulturkanon är, eller så är det en idé om bildning. Det vill säga, vad är det vi egentligen ska kunna om Falu koppargruva? Mm. Är det att kunna berätta hela historien som binds ihop av alla de 10 punkterna på den här ekonomiska listan under samhällsdelen? Eller är det något annat? Ska vi kunna detaljer om Falu koppargruva? Mm. Jag tycker att det skär sig mellan de två idéerna, för att med konstarterna är det så uppenbart att vi ska känna till vilken samhällsroll gifta spelar och vilken estetisk betydelse den hade och så vidare och så vidare. Men det är inte alls lika uppenbart för mig med det andra.
Vad tänker du om det, Josefin, som Viktor sa precis?
Jag tänker att delen om Falu koppargruva etc. känns som någon sorts gåvor till besöksnäringen, så att de kan säga det här är kulturkanon, det är som en UNESCO-lista.
Ja, det klarar jag ska ha det på det, ska jag säga.
Så. Ja, men att det är lite åt det hållet och väldigt konstigt. Jag hade också föredragit konstarter bara med mycket mer litteratur, för det är det jag intresserar mig mest för.
Okay.
Men, det andra är lite udda.
Ja, okej. Okay. Men ni var båda inne på att Trädgård, han drog åt bredare hela tiden. Han ville ha det så brett som möjligt.
Nej, men hans ideal är ju det aktiva medborgarskapet och den breda bildningen som två samhällsbärande idéer som å ena sidan kommer från skolan och å andra sidan kommer från ett välfungerande civilsamhälle. Han har ju varit intresserad av att identifiera den sortens kunskap som en aktiv medborgare i ett modernt Sverige behöver ha i en fungerande demokrati som intellektuellt projekt eller som, liksom, som underlag för en bok. Lars Trädgård hade kunnat skriva vad som skulle delas ut till varenda svensk nybliven gymnasist. Tycker jag det här är en förträfflig idé. Mm. Men det tror jag inte det kommer bli. Mm.
Ni är som sagt för unga för det, men känner ni till en bok som heter Lyckad nedfrysning av Hermoro som gavs ut på 90-talet till alla svenska gymnasister?
Ja, men det är väl kanon. Det är klart man vet.
Ja, det.
Den gavs ut faktiskt av Stockholms läns landsting för att man ville få folk mer intresserade av vårdyrken. Men det är en jättefin bok med mycket samlade kunskap och jättefina bilder. Jag minns att alla var jätteglada över att få den. Den kanske har varit med i kanon rent av. För övrigt, den här historien om Hermoro är antagligen påhittad, för att, men den har förekommit i andra sammanhang också. Han skulle ha påstås ha fryst ner sig själv en varm sommar i New York för att visa kylteknikens framtida potential. Josefin, var var vi någonstans? Vi pratade om kulturbegrepp och... vi kan hoppa över till lyriken om vi fortsätter på litteraturen. Den kändes ganska väntad, tyckte jag. Vad tyckte du, Josefin?
Den var rätt väntad. Jag hade kanske valt någon annan dikt av Tranströmmen, men Tranströmmen var med som man förväntade sig. Det var inga överraskningar. Det var inte dåligt, men det var inga överraskningar.
Mm. Viktor, kommentar till lyrik?
Nej, jag är helt enig. Det är fint med Lenngren, det är fint med Stagnelius, fint med Ferlin.
Åkesson. Ja,
ja, det är väl bara bra dikter. Mm. men.
Ja, det är liksom inte verken det är fel på. Så.
Jag tycker att man kunde kasta ett inte ner. Jag tycker
det.
Ja, men den eller ja, men jo det är vi.
Det hade väl varit fint. Jag skulle säga med besöksnäringen. Jag tror det var Valdersson som pratade om att man kunde åka runt och besöka industriminnen i Norrköping, Mora stenar och så där. Det kändes ju som en jättepassning till massa kommunala tillväxtkontor där ute faktiskt helt och hållet. Jaha, vad ska vi prata mer om? Det fanns någonting som hette, sista kategorin hette offentlighet. Det tyckte jag verkade lite en slaskkategori där man slängt er allt det som inte, eller jag vet inte.
Allt som blev över, nej, men, typ Svenska Akademins ordbok tillsammans med Gustav Janu.
Ja, och Vasaloppet och Radiohuset och Läsebok för folkskolan. Ja, jag vet inte. Eller vad håller du med, Josefin? Kändes det som en...
Det är en slarvig kategori. Den är jättekonstig. Och det, ja, just att det är både böcker, byggnader och sportevenemang. Ja, och sen hade det också, fick vi inte heller, när det tjatat så otroligt mycket om mat. Men jag ser inte en enda maträtt någonstans.
Nej, det var inga köttbullar och inga kålbullar eller någonting. Hur känner du för det, Viktor? Inga Budapestbullar, prinsesstårtor?
Det kanske är bra att vi slapp det där. Det kanske också är bra att vi slapp en topp 10-lista över det svenska herrlandslaget i fotbolls viktigaste matcher. Men jag hade gärna varit med och utsett den, i och för sig.
Ja, Vasaloppet fick vi med. Om du är flygkunnig, Josefin, är Viggen det man väljer före Lansen och Tunnan och Draken?
Oj, det där behöver jag fråga min pappa om. Men jag har en känsla av att Viggen ändå är ett solitt val. Alltså,
Men det var ju så många som dog i tunnan, så det kanske skulle vara otrevligt.
Men det hade varit lite osmakligt kanske. Mm.
I den kategorin har jag ändå en fråga. Ska vi betrakta pappaledigheten som en uppfinning?
Ja, eftersom Göta kanal anses vara en uppfinning så är det ganska öppet.
Göta kanal också.
Det är också på uppfinningslistan, vilket är jättekonstigt. För att...
Det fanns ju 100% kanaler innan Göta kanal.
Vad uppfanns? De grävde.
Göta kanal är supermärkligt. Där måste jag tycka att det är roligt med kullagret. För det har jag faktiskt varit... Men trepunktsbältet, varför inte det med? Är inte det 50 år?
Nej. Vad tycker ni om 50-årsgränsen? Var den vettig förresten, Josefin?
Jag tror att det är smart, för att det är ju just det här med att kanon, det är svårt att titta. När jag tittar på min forskning, jag doktorerade, så läste jag om alla de här böckerna som alla älskade. Och sen så gick det 25 år och de älskade dem lite mindre. Efter 50 år var de bortkastade och bortglömda. Det är svårt att se så nära i tid. Så det kan vara lite klokt att låta det gå 50 år. Det tror jag var ganska smart.
Håller du med, Viktor?
Ja, inte minst ur det andra perspektivet, att det verkar vara så mycket i en samtid som är så himla meningsfullt att man riskerar att glömma bort det gamla. Så att om man inte hade haft den gränsen kanske det hade varit helt överbefolkat av saker för de sista 50 åren. Och så mycket mindre från 1800, 1700 och 1600-talet.
Mm. En lyriker som var med var Edith Södergran, som var jag såg enda finlandssvenska bidraget. Jag vet inte...
Alfred Nobel, väl?
Vad var han med?
Ja, men Nobelpriset.
Ja, Nobelpriset var ju med här i slasktapp-kategorin, ja. Uppfinningar.
Okej. Okay. Är det något övrigt finlandssvenskt vi ville ha med? Tove Jansson kanske?
Ja, men Tove Jansson. Alltså, jag tycker en barnlitteraturlista med Tove Jansson, det borde varit med.
Mm. En fråga som är omöjlig att svara på, men det gäller det här med hur tiden förändras. Säg att listan hade gjorts för 50 år sedan, 1975. Tror ni att den sett annorlunda ut då?
Det har varit jävligt mycket mer Heidenstam.
Tror du det? 75? Då?
Ja. Gud ja. Du får tänka att det är 67-åriga män och kvinnor som har gjort den här listan. Och de som var 67, 75, de diggade Heidenstam.
Mm. Okej. Okay. Vad tror du, Josefin?
Ja, nej, men det kan nog ligga något i det. Det kan nog ligga något i det.
Ja, eller om de har tagit med Almstriden eller något sånt där. Sveriges Television eller Sveriges Radio var inte med, va?
Radiohuset var ju.
Radiohuset, vilket var lite... Var inte det lite taskig passning? Vi tar med ert hus, men ingenting ni har gjort under de här 100 åren.
Ja, jag tycker Expressen kunde ha varit med. 1944, en tabloid som startas i protest mot nazismen och har Sveriges bästa kultursida. Första... Det är väl värt. Det är väl internationellt väldigt specifikt.
Vad är första ettan? Vad har ni för nyhet?
Det kommer jag inte ihåg.
Och det är sex av Tirpitz banemän.
Ja, just det.
Raf hade precis sänkt Tirpitz i Norge, så de
just
hade
det.
Kommit.
Fint att du kan då, inte jag.
Ja, men
jag vill också notera från vårt samtal i morse här då i radion att det var ju Gustav Vasa 1917 som kom med, såklart, Viktor.
Så
Men alltså, det var väl ändå själv. Trodde du inte 17 skulle komma med?
Nej, det var Josefin.
Nej, det var jag som tyckte det. Jag tycker den är så vacker. Men jag förstår
men jag tycker den också, men den har inte
betydelsefull. Det var smak.
Ja, nej, men alltså, jag tycker också 1917 är uppväxt med den. Men menar, alla författare som citerar Bibeln är ju äldre versioner. Liksom, så att...
För jag är team är Bibel 2000 egentligen.
Okay.
Ja, men den är vi snart av med, hoppas vi.
Ja, det ska inte bli någon remissrunda på själva listan. Hade ni annars sett fram emot skriva remissvar? Viktor, var du sugen?
Ja, men jag har ju många centrala och direkt förgörande invändningar mot den här listan. Till exempel att litteraturen är helt överpolitiserad. Man väljer Strindbergs mest politiska bok, man väljer Almqvists mest politiska bok. Tror de inte på litteraturens kraft i egenskap av litteratur?
Mm.
Drottningens juvelsmycke, Röda rummet, en tjänstekvinnas son.
Jag menar... rummet är väl rätt polemiskt den också? Den inte...
Ja, fast vem är det som har rätt i Röda rummet?
Nej, det är kanske svårt att veta. Josefin, hur hade ditt remissvar lydit ifall du hade fått chansen att skriva det?
Jag hade väl gått till storms också, såklart. För att det är ju roligt att inte hålla med när någon publicerar en lista. Mm. Så är det ju. Och det riskerar ju att bli ganska... subjektiv.
Men jag försöker liksom elda igång något slags känsla mot innehållet på den här listan, men jag tycker att det i grund och botten är djupt oförärligt.
Mm. Men det är väl just det är oförärligt. Det är liksom inget som direkt sticker ut sådär mycket. Man får leta lite för att hitta något att bli arg på. Man kan sakna något, men det är ganska oförärligt.
Ja, men det leder oss in på vad som nu ska komma av detta. Just innebär det här att varken du eller Viktor blir särskilt upphetsade, då kommer det här somna bort så småningom, eller?
Nu är inte jag och Viktor som avgör det, men jag tror att det beror jättemycket på vad man får till med skolorna. Om det här på något reellt sätt kommer distribueras till skolor. Om det blir liksom att de får böcker eller att det kommer in i läroplanen eller att man gör någonting, några föreläsningar eller någonting. Men skolan är liksom det sista gemensamma på något sätt. Så jag tror säkert att några bibliotek kommer sätta fram lite fina hyllor och sådär, men då ska man ju gå till biblioteket också. Mm.
det här förslaget med att man skulle grunda en stiftelse på något sätt som skulle så att säga, jag förstod inte det exakt, om de skulle äga, vara sakägare här lite.
De skulle
lite.
Äga, de skulle ha en trademark i kulturkanon och lägga till på den lite då.
Men, ja, nej, men är det en vettig väg framåt? Vad tror du, Victor?
Om man inte vill att allt det här arbetet ska vara ett förgäves, så tror jag att det är en nödvändig väg framåt. Det är väl inte helt osannolikt att det blir maktskifte i september nästa år, och skulle det bli det så verkar ju till exempel Lavenreda inte jätteglad i hela den här kulturkanons idén, och då skulle man kunna tänka sig att den skjuts i sank direkt. Mm. Å andra sidan tror jag att den är otillräcklig också för att få projektet att överleva, för att ska man till exempel använda, eller ska man integrera kulturkanon i skolan på ett eller annat sätt, så är det här inte ett mandat man kan ge till stiftelsen. Stiftelsen kan inte ha den makten att tvinga in det i läroplanen, eller ens, som Daniel Waldenstam sa under presskonferens, göra det, bli ett komplement till läroplanen, utan det är fortfarande någonting som regeringsmakten äger i någon mening. Så att det är svårt med sådana här. Jag tror det kommer glömmas bort för att den till sin natur är tandlös. Det hade varit mycket bättre om man utvecklade institutioner, konkreta politiska idéer för hur man ska få bildning och liknande saker att flöda genom samhällssystemet, än att man skapar den här sortens lista som jag bara tror kan bli en prestigeförlust på sikt. För att vi, när vi ser tillbaka på den, kommer nog inte minnas att jävlar vilken bra kulturkanon tidregeringen skapade där 2025. Fan vad den räddade obildningen i Sverige och fick alltihop på rätt köl. Ungarna började läsa igen och vi började ha gemensamma samtal om Strindberg och folk förstod sig på Sveriges ekonomiska utveckling. Jag tror inte att det kommer bli effekten. Däremot tror jag att vi kommer se tillbaka på den som ett slags pyramid som på alla sätt symboliserar kulturkriget sådant det såg ut 2025. Mm. Alltså,
och den kommer avhandlas i framtida avhandlingar som en del just i Sveriges historieskrivning och försök att reda ut
det kommer
kulturella härvor.
Men det är just historieskrivningen då? Alltså, det är inte något levande som skapades idag helt enkelt?
Jag tror tyvärr inte det. Det krävs någonting annat.
Men Trädgård, han öppnade ändå för att om 10 år så skulle man kunna köra om det här. Man säger att det ska bli ett mer levande projekt. Jag tror vi var inne på det också i förra podden vi gjorde. Skulle det gå liksom att säga att, ja, jag vet inte, på något sätt ge den någon form av rörelseenergi framåt i tiden genom att säga...
Man väljs liksom in i Hall of Fame.
Ja, men precis, eller låta...
Ska man rösta ut de då som man har
tröttnat på? Det var faktiskt det konkreta förslaget jag hade.
Att om folket får liksom så här, det är 2 in, 2 ut. Ja. Det får bara vara 100.
Det var det konkreta förslaget jag hade, att man skulle ha det. Och då skulle det bli slid på kniven och så skulle liksom då Ivar Lo mot Harry Martinsson slåss på gatorna och sånt där. Liksom. Men det kanske...
Det hade ju varit roligt, Andreas. Jag hade tittat på det här på TV. Den stora liksom, Robinson-omröstningen om kulturkanon.
Men för det Victor säger är ju viktigt, det här med att en stiftelse kan ju liksom inte äga en svensk läroplan, för den bestämmer ju politikerna över. Kan politikerna ge en massa pengar till en stiftelse så att den automatiskt blir stark, så skulle det vara möjlighet, eller göra en blocköverskridande överenskommelse att,
ja. Så det går ju bra för Nobelstiftelsen, men de har ju mycket pengar.
Ja, och det är ju valår, man kanske inte vill ge bort barnbidraget till en kulturkanon liksom så här precis inför valet.
Jag tror inte att det kommer vara jättepoppis där heller. Stiftelsen tror jag också kan bli återigen då lite tandlöst. Jag känner mig så negativ här, men så får det vara idag.
Ja, det får vara så. Jag känner att vi börjar närma oss slutet, för vi har pratat om mycket. Vi får inte riktigt igång känslorna sådär, men vi har ju haft trevligt att prata om det i alla fall. Det kan ju vara värt någonting, och de som lyssnar kanske tycker det också är intressant att man börjar fundera själv. I bästa fall, Victor, hur slutar det här om det liksom går riktigt bra?
Om det går riktigt bra så vaknar vi i höst med att det i varenda bokhandel i Sverige finns subventionerade billighetsupplagor av svenska klassiker. Mm. De har också gått ut som fulla klassupplagor i varenda skola i hela Sverige, och våra lärare har faktiskt börjat undervisa på den klassiska svenska kulturen som en del av den vanliga undervisningen. Mm. Därutöver har man omvandlat hela samhällsdelen till någon form av medborgarskapsbok som delas ut till alla Sveriges skolelever, och där de som vill, för jag tror inte det går att göra tvingande, läsning är trots allt lite komplicerat, kan ta del av en berättelse om Sverige och faktiskt lära sig grejer. Mm.
Josefin, vad tänker du? Har du också så här optimistiska drömmar?
Ja, men jag tänker att drömmen är då att vi återvänder till en tid av katederundervisning morgonsalmer där vi sjunger och står i Gud och alla får ett ex av vägmärken och Gustav Vasas bibel i studentpresent.
Väldigt kristna drömmar här tycker jag.
Ja.
Ja.
Det var ingen som noterade att det var ju inga nordisk mytologi eller asagudar inblandade. De var överkörda.
Inte ens svenske Bengtsson.
Nej, nej, precis.
Det var lite konstigt att inte Bengtsson var med, men det är lite småtråkigt. Jag vet inte, själv tappade jag intresset för dem som barn när jag hittade de grekiska myterna. De är väl lite, men det var väl lite konstigt kanske.
En annan fråga, vi har varit inne på det, att det har varit i ganska högt tonläge kritik mot det här. Finns det någonting i den kritiken som vi, nu har vi skämtat mycket om det, men kan man ta det på allvar att det finns en elakartad nationalism och exkluderingsidé här som vi ska vara lite försiktiga med? Vad tänker du, Josefin?
Jag tror att det kan finnas sådana impulser från typ sverigedemokratiskt håll. Men jag tror inte att det är Lars Trädgårds syfte. Efter sändningen så gjordes det i SVT väldigt stor affär av att han hade sagt något om att det var ett nationalistiskt projekt. Jag tror man missförstår honom lite där. Så jag tror kanske inte att det är något att vara jätterädd för.
Mm. Samma fråga till dig, Victor. Finns det någonting otäckt i det här som skulle kunna...
Jag vet inte riktigt. Jag tycker att det spontant är väldigt svårt att se det otäcka. Jag tror att om man skulle försöka säga vad den svenskhet som alla grejerna på den här listan tillsammans representerar, så skulle man inte få en så ren sverigedemokratisk essens som går att formulera som en enkel sentens till handa.
Utan man, det är lite så här ingenjörssverige. Typ.
Ja, men man skulle få något ganska pluralistiskt skulle jag säga. Någonting väldigt mångtydigt. Någonting som inte riktigt går ihop. Kanske rent av något lite feministiskt faktiskt. Pappaledigheten är ju ändå en central punkt. Ja. Och också
och
en hel del
andra.
Ja, precis. Sambeskattningen och kvinnliga präster hade vi med.
Ja, det är en bild. Ja, just det. Det här är på många sätt en bild av ett ganska progressivt Sverige skulle jag säga.
Pippi Långströms trona där också.
Ja, så att vad den här nationalismen och vad det disciplinerande i detta är, det vet jag inte riktigt. Jag har lite svårt att se det, men jag har heller inga stora problem med att man normerar lite ibland.
Några frågor till. I Sverige har ibland beskrivits som ett land som är präglat i högre utsträckning än andra länder, kanske mest av alla av det moderna projektet om modernismen, världens modernaste land. Märks det av i den här kanonen, Victor?
Jo, men det är väl det som märks av i den här
det
skojar och sa lite det feministiska. Jo, men det här är ändå någonting som pekar framåt mot ett Sverige som jag är ganska stolt över att leva i.
Ingenjörer och feminister?
Ja, men vi har liksom ansträngt oss för att göra det här samhället anständigt och trevligt för så många som möjligt. Och i någon mening avspeglas det i denna kanon, tycker jag.
Vad tänker du om vi drar lite större ideologiska växlar eller försöker, Josefin? Håller du med vad Victor säger där?
Ja, men det är väl ganska snällt och sympatiskt och mångfald och pluralism och trevligt. Mm. Sådär.
Det
passar bra in i bilden av Sverige som vi gärna vill att andra ska ta del av, tror jag.
Ja.
Ja, det finns faktiskt ett sånt element, Josefin. Jag håller helt med att det här är lite skrytigt.
Ja, det är lite skrytigt. Och några fina kullager.
Ja, alltså det är ju inte direkt vår mörka historia. Det är ju inte Rasbiologiska institutet, det är inte skotten i Ådalen. Alltså det är inte såna grejer, utan det är bara att kolla vad Sverige är fett och nice.
Ja, men är det inte lite Svenska institutet hade kunnat ta fram det här
också? Jo. Så att det kanske är den stora invändningen att det här är jävligt självbelåtet.
Ja, men det är väl typiskt svenskt.
Ja.
Hörrni, jag har ställt massa frågor. Är det någonting mer ni vill lyfta fram som vi kanske har missat eller någonting ni tycker lyssnarna ska ha med sig? Vad säger du, Josefin? Vill du sammanfatta någonting?
Nej, jag ser bara fram emot att tiden ska gå framåt lite grann så att jag kan få bråka om Lotta Lopas och Lars Jakobsson i kanon.
Ja, det får vi se. Victor, några avslutande ord från dig?
Nej, men jag blir engagerad av den här tanken på att det är en jävligt självbelåten reklamlista för det progressiva Sverige.
Alltså, när jag tänker när det är den borgerliga regeringen, då tänker jag liksom export, Svenska institutet, näring, besöksnäring, sweden.se. Liksom. Det är jättemycket sånt där.
Det är redan en Spotify-lista på GUT.
Ja, Spotify kommer ju hamna på i kanon i framtiden.
Ja, det är säkert. Minecraft och Spotify snart på en kanonlista nära dig får bli avslutningsorden. Stort tack Josefin de Gregorio för att du medverkade idag. Och stort tack Victor Malm för att du var med idag. Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då mig på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.